han vet ju, jag är aldrig så ärlig egentligen som när jag ber ifrån.
Hej och välkomna till podcasten Dagens Människa, podden där vi pratar med kända svenskar om tro och podden där vi också är lite extra lyriska och uppsluppna den här veckan eftersom vi just har firat vårt 10-årsjubileum.
Ja, men alltså jättetack till alla som kom förra måndagen till Centrumkyrkan i Sundbyberg. Det var ju smockfullt och det var bra gäster, David Thurfjell, Rickard Sjöberg, Doreen Månsson, liveband och gingen och,
ja, det var bra energi, nu, den kommer vi gå på ett tag,
ja,
nu.
Ni skulle varit där.
Och nu är det dags för veckans Dagens Människa som är för första gången, tror jag, en Robinson-deltagare faktiskt.
Exakt, Alexander eller Alex Strandberg. Han var ju som är 2022 och har varit med i år också 2024. Och jag tycker han liksom gestaltar kristen tro på ett ganska unikt sätt i rutan. Jag tycker det är jätteinspirerande.
Och vi har också sjukt bra timing, måste man säga. Idag kommer podden och han kommer liksom ikväll i avsnittet som
när det här släpps
ikväll.
Så har han precis åkt ur Robinson i finalen i den här legendariska plankan-tävlingen. Och då får ni höra vad han säger om det. Yes, alltså då, för mig är det här så stort, Malin, jag som har följt varenda sekund av Robinson både 2024 och 2022. Vi säger välkommen till Alexander Strandberg till podden Dagens Människa.
Tackar. Tack för att jag får komma hit.
Ja, och det går inte att hymla med. Du sitter ju i en bil. Var är du på väg någonstans?
Exakt, jag sitter i min tysta Volvo.
Ja, du lovade att den skulle vara helt knäpptyst. Jag kommer inte höra någonting, men man hör ändå att du kör bil.
Ja, man gör det. Ja,
ja, det är helt okej.
Ja, men jag är på väg till Stockholm faktiskt. Så jag är framme om en timme ungefär stift.
Vad ska du göra där då?
Ja, men min fru och de tre minsta grabbarna är hemma hos min mamma. Så de fyllde år här den 22 i onsdags, tror jag, den 22 var. Så att jag ska dit och träffa familj och vänner och fira dem. Det är som en tradition. Vi har firat deras födelsedagar i Stockholm ända sedan de fyllde ett. Så nu ska vi dit.
Du låter ju allt annat än deppig, får man lov att säga.
Ja, men precis. Vi spelar in det här torsdag och ikväll för tittarna som tittar på linjär TV så åker ju du ut ur Robinson i den här klassiska plankan-tävlingen. Liksom. Hur är känslan nu?
Ja, men nu när jag sitter här i bilen och så att jag bara liksom, det var meningen, tänker jag, att jag skulle ramla ner där. Att jag inte skulle vinna Robinson, utan jag tänker att jag har vunnit massa annat och jag kanske kommer vinna något ännu större längre fram. Precis när jag föll där och då var det surt, för enda målsättningen jag hade var ju att få springa den här finaltävlingen. Det hade jag verkligen sett fram emot. De här stora tävlingarna är ju lite som att, jag brukar säga det, som att få gå på lekland fast man är vuxen. Och det är inte fel. Ni vet ju hur kul barnen har när de går på Leos lekland.
Ja, verkligen.
Men jag blir nyfiken liksom. Alltså, vad skulle meningen kunna vara med att du åkte ut? Alltså, finns det något? Alltså, det är så härligt att du tänker så stort kring detta.
Nej, men jag tänker så här att om man vinner Robinson så kanske det blir just det här Robinson Alexander. Och jag är lite så här allergisk mot när folk säger det, för att jag är ju Alexander som har varit på Robinsonöarna. Jag är inte Robinson Alexander och jag tänker att det kanske är den stämpel jag hade fått då. Så att jag vill tro att Gud har en annan plan längre fram, och så får vi helt enkelt, jag får ju vila i vad det är för någonting, men jag vill tro att ni kommer få se mer av Alexander kanske på, jag vet inte, på andra ställen, who knows, vi får se helt enkelt.
Alltså, nu måste man ju direkt in på det här, vad, liksom, om Gud har med det här att göra också, vad hade han för plan med att du skulle vara med i Robinson, tror du?
Wow.
Eller var det Guds plan?
Jag vill tro det. Den här resan jag gjorde nu, för när jag satt, jag fastnade ju på gränslandet och det var ju absolut inte min plan. När telefonen ringde från Mastiff, då var ju frågan så här: Alexander, vill du vara med i Robinson igen? Det var ju inte Alexander, vill du vara med i gränslandet?
Nej. Och du blev kvar länge där också. Folk kom och gick och kom och gick liksom.
Jag fastnade ju där. Alltså, är du med? Ja. Och jag hade... Alltså jag hade några extremt tuffa veckor där. För det kändes som att jag levererade rätt bra. Men sen när det väl gällde och jag skulle slå mig in i den riktiga huvudtävlingen. Så lyckades jag ju inte. Och där har jag ju bara mig själv att skylla. Men jag lyckades inte ta de chanserna jag fick. Och där vet jag att jag satt timtal på den här stranden. Och bad och pratade med Gud liksom. Just så här, hjälp mig, snälla hjälp mig att få se syftet. För jag kunde inte se syftet med att jag skulle stanna kvar på den stranden. Jag tänkte mycket på mina barn, mina tre minsta killar. Alla fyra, men mest på de tre minsta som jag hade så här, en vision om att de skulle få se pappa tävla och vinna massa grejer in i Robinson. Och inte sitta fast på den där stranden.
Man kan säga det för de som inte har sett liksom Robinson och gränslandet. Det är ju liksom prövande för de som har åkt ur Robinson och kommit till det här gränslandet. Många gav ju upp liksom efter några dagar där. Och du hamnade ju verkligen där från början och kom liksom som sista person därifrån in till huvudtävlingen.
Ja. Och jag tror att just varför folk inte klarar av att vara där, det är för att du får så extremt mycket egen tid med dig själv och dina tankar. Och har man problem att vara med sig själv, då blir det extremt tufft att vara där. För då kryper tankarna på hemmaplan in och låter man dem etsa sig fast. Och väl fattar det här beslutet att nej, men jag vill inte vara här. Redan där vill jag tro att man är förlorad. Då gör man allt i sin makt för att ta sig därifrån.
Men vad händer med dig då liksom, med Alexander när han blir ensam med Alexander i sitt huvud?
Ja, alltså då är det stundtals så är det brottningsmatch deluxe. Men jag brukar, alltså jag praktiserar mycket bön där och just det här att bara... Ja, men snälla, visa mig bara ett tecken så att jag kan förstå syftet med att vara här. Och ofta är det så här, i alla fall för mig, nu pratar jag ut för mig själv. När jag ber om någonting så brukar jag ofta inte få det jag ber om. Men jag brukar få det andra vägar liksom. Om jag ber om en sån här löjlig grej egentligen, men så här, min ekonomi, vi har brottats i många år tidigare med eget företag och bolag och en ekonomisk stress och press. Och bett för det så får inte jag helt plötsligt när jag vaknar på morgonen en skål med pengar. Men jag får mera jobb.
Mm.
Och för mig så har jag alltid blivit överbevisad att kunna liksom, när jag väl har gått igenom någon utmaning. Och sen kanske längre fram, några månader senare, blickar tillbaka. Det är först där och då som jag faktiskt kan se syftet. Den röda tråden med att okej, det var ju därför. Och det, i mitt liv så slår det aldrig fel egentligen. Det har egentligen alltid visat sig att okej, och... Ett syfte som han skickade, jag måste gå in på det, som han skickade till mig där och då, det var ju den här...
Alltså som Gud skickade?
Ja.
Man blir lite osäker, är det Anders Lundin eller är det Gud eller så här? Men det var Gud som skickade det, underbart.
Ja, det var han som skickade den här irländaren dit, Mark.
Ja, man märkte att ni kom nära varann.
Alltså när han klev av båten så tänkte jag ju först så här, nej, det är inte sant. Nu skickar de den starkaste killen av alla. Som kommer vara svårast att tävla emot. Nu kommer jag ju verkligen inte komma härifrån. Men redan andra morgonen när jag satt och pratade med honom, så det här fick man ju aldrig se på TV, men jag var faktiskt, jag föll in i hans armar och egentligen grät som ett barn, för jag var helt knäckt. Och där och då så förstod jag att det här var syftet, för han sa alla de här sakerna till mig som jag egentligen hade sagt till mig själv, och då förstod jag att här har jag fått en riktig vän. Det var det som var meningen, att jag skulle spendera alla de här dagarna på den här stranden för att få träffa honom. Ja, då var det det som var meningen.
Det känns som att vissa åker liksom måste resa till ett kloster, men du hamnade, dig deporterade Gud till gränslandet.
Exakt.
Tryckte ner dig i ödmjukhet och sände dit någon irländare som en broder eller någonting. Det är väldigt kul att prata, tycker jag, så här mycket om så här, tro förknippat så starkt med en dokusåpa. Tänker du att liksom Gud gillar det här med Robinson och spelet och tycker det är lite kul, eller hur tänker du där?
Jag tänker nog mer att alltså första gången jag var med så hade jag i tanken så här att okej, okay, det kommer bli väldigt utlämnande. Hur kommer det här landa in? Men då fick jag tweaka den tanken och säga okej, men om jag kan nå ut genom den här tv-rutan till bara en person. En enda person som kan bli hjälpt. Så kommer det vara värt det.
Mm.
Och det vet jag att det har det verkligen gjort by far. Och det är så här, jag har faktiskt jättesvårt att ta in det, för att någonstans är det så här, vem är jag? Jag är bara Alexander. Men uppenbarligen så är det många som skriver att de har, jag vet inte hur jag ska förklara det faktiskt, och nu måste jag prata högt här om civilen, men jag blir så här lite sentimental, men de har uppenbarligen blivit hjälpta.
Wow.
Att lyssna på mig och se mig genom rutan, och då tänker jag att det är väl kanske det som var hans plan med att trycka in mig där.
Ja, verkligen. Och alltså, när man har följt det, du står ju på något sätt verkligen för något annat i den här ibland lite falskspelande tävlingen. Men jag tänker så här också, Alexander, att Robinson är en tävling om överlevnad, och du är ju liksom på ett sätt en överlevare även tidigare i livet. Du kommer ju från en tuff bakgrund liksom. Vad betyder din tro i den situationen?
Vad tänker du i mitt tidigare liv, hur min tro är?
Ja, men precis.
Ja, men alltså utan den så hade jag inte varit där jag är, här där jag är idag. Så enkelt är det. Jag hade inte levt idag. Så att jag vet inte om det är svar på din fråga, men... Ja, ett kort och koncist svar.
Men för mig som inte har riktigt lika bra koll, när blev du kristen och hur?
Jag gick ner i dopgraven första advent 2013 i Pingstkyrkan i Umeå. Och det var där och då jag döpte mig, och sen sprang jag väl nyfrälst och lite tokig, så jag sprang väl alldeles för fort i början.
Vad hände då?
Jag vill tro att jag försökte pracka på min tro på folk som jag sprang på och på vänner, och det blev inte så himla bra, helt enkelt. Jag tänkte så här att ja, men det här funkar för mig, så då funkar det ju för alla. Och riktigt så är det ju inte, för vi är ju olika individer allihopa, och en väg som funkar för mig behöver ju inte fungera för min andra broder. Så är det ju. Men det var en extremt rolig period ändå i livet, måste jag säga.
Var du ute och liksom, var det att du pratade med dina vänner, eller var du ute på stan, eller hur såg det där ut?
Ja, jag pratade med mina vänner och jag sprang väl runt även ute på stan. Det gjorde jag.
Mm. Hur såg ditt liv ut innan liksom, när det var som tyngst liksom, innan du kom till tro?
Alltså, vi flyttade tillbaka till Stockholm 2012, jag och min fru Karin och så Leon. Och under den perioden när vi flyttade tillbaka så tog jag återfall i mitt missbruk och var aktiv i mitt beroende i 9 månaders tid. Och det här har vi pratat jättemycket om, men det slutade ju med att jag tog en överdos heroin den 24 februari 2013.
Mm. Det blev ju väldigt dramatiskt för din fru också, har jag förstått.
Ja, jo, men det blev det. Det var ju hon som fick sitta där, och utan henne hade jag inte levt idag, utan hon fick ju sitta och göra hjärt- och lungräddning på mig tills räddningspersonal kom till platsen. Och det är också det här, i det möte här har jag i mitt möte med Gud liksom.
Hur
jag brukar säga det. Ja.
Hur upplevde du Gud? Hur gick det till liksom?
Ja, men det var precis som att jag såg mig själv ligga på hallgolvet uppkopplad med den här hjärtstartaren och alla människor runt omkring, och så ser jag hur dörren till min sons rum öppnas av en ambulanspersonal, en kvinna är det som öppnar dörren, och inne där i rummet så är min son och Karin, och då är det precis som att jag får, alltså det är ingen röst, det är mer en känsla. Jag får en fråga, typ så, Alexander, vad vill du göra? Och sen i nästa sekund så sätter jag mig upp på det här hallgolvet. Och jag har fått det återberättat av Karin att när de öppnar dörren så är det ju, då kommer de in och säger till henne att du får nog ställa in det på att Alexander inte kommer klara det här.
Oj, oj.
Så för mig är det så här, jag tänker att det var precis det jag behövde. Jag behövde få dö och verkligen liksom överbevisa dem att han finns.
Mm. Ja. Hur gick det till sen när du liksom skulle börja leva ett nytt liv? Liksom? Hur gjorde du? Vilka steg tog du?
Alltså vi valde att flytta tillbaka till Umeå direkt efter det. Så vi sa upp lägenheten och 3 månader senare så var vi tillbaka i Umeå. Den sommaren så spenderar vi träffar ett gäng på en badplats, på en strand. Ett gäng människor. Och då visar det sig att det är, eller vi börjar så här, när jag går därifrån den dagen så känner jag så här att de här människorna hade någonting som jag ville ha. Jag vill tro att för första gången i mitt liv så kände jag mig inte heller dömd efter mitt utseende, utan det kändes som att det var folk som såg igenom allting och såg bara prata direkt till mitt hjärta. Och sen när vi gick därifrån så visade det sig att det här var den församlingen som vi senare gick med i.
Men det var några människor som började prata med dig eller? Och som var kristna då från Pingstkyrkan?
Ja, men det var en vän till mig, Sam. Hans storebror Stefan. Han var ungdomspastor i den församlingen. Och Sam var en god vän till mig. Och det var de som hade bjudit dit mig den här gången. Mm-hmm. Och också kan man också se den här röda tråden i, för att några år tidigare i mitt liv så hade jag en supertung period när mamman, biologiska mamman till min äldsta son gick bort.
Ja, eller någon
då. Då var det folk som kom hem till mig till min lägenhet och pratade med mig, och de kom med matpaket. Och det var folk som jag inte visste vilka det var. Det var de personerna som satt på den här stranden den här sommaren. Det var de som var hemma hos mig under den tuffaste perioden i mitt liv. Och för mig är det också så här, ja. Då kan jag någonstans se den röda tråden igen. Han har skickat de här människorna in i mitt liv av en anledning.
Fantastiskt. Och jag tänker, när man hör dig berätta, Alexander, liksom, om hur Gud liksom skickar personer då när din mamma till din äldsta son gick bort, liksom, och senare också. Man förstår också att det är lätt för dig att tänka också, liksom, att han fortsätter göra det där på Robinson, Mark, Irländan kommer, liksom, att det känns som att du har en väldigt konkret och nära relation till Gud, liksom, att du ser, liksom, hans handlande i ditt liv på något sätt.
Ja, jag vill tro att jag har en hyfsad gud, det blev så himla tungt. Att jag har en hyfsad relation till honom. Sen är, återigen, jag är bara människa med fel brister, så men jag har mina dagliga rutiner som jag håller, och någonstans så det är mycket på grund av det här som mitt liv fungerar. Det är ju det. Det är det som får mig att känna mig lugn. Och, alltså, för att jag tror alla människor, vi går igenom prövningar hela tiden. Och ska vi försöka att klara allt själv? Jag höll på i så många år att jag skulle fixa allting själv. Lösa alla problem själv. Men jag grejer aldrig. Och nu behöver jag inte lösa sakerna själv. Och har jag grejer som är för mycket och för jobbigt, så vet jag att nu har jag någon som jag alltid kan lämna det på. Vet du vad? Jag pallar inte det här. Jag vet inte hur jag ska göra. Kan du ta den här bollen ett tag? Och så kan jag vila i det. Och för mig så... Alltså, det får mig att känna mig ett lugn.
Det där är ju inte så lätt. Har du något knep, jag tänker så här, att verkligen, för det är ju lätt att man släpar runt på sin egen skit i alla fall, liksom, att man inte verkligen överlämnar det. Hur gör du? För det låter som att du faktiskt har hittat sätt för det.
Ja, och jag tänker att det handlar om att träna, men det handlar ju också om att ha tillit. Ha tillit, är du med? Och här får vi ju hela tiden göra ett aktivt val. Jag kan ju välja att lägga all tillit till mig själv och min egen förmåga, och den är rätt hög, men vissa grejer vet jag att jag pallar inte att bära det. Jag vet inte, jag har inte svaren på det här. Och så jag har bara lärt mig att vila i att, för det har jag aldrig egentligen blivit fel. Sen har det inte blivit som jag har velat, alltså verkligen inte, utan det har blivit värsta omvägarna. Men alltså, om jag tittar tillbaka så har det ju blivit bättre, tror jag, än vad jag hade kunnat tänka mig och drömma om från början. Ja.
Du sa att du hade några dagliga rutiner. Vad är det?
Ja, men jag går upp samma tid egentligen varje dag. Någon dag på helgen brukar jag inte göra det. Men klockan ringer och jag går upp samma tid. Jag dricker kaffe tillsammans med min fru och sen så sätter jag mig och läser lite och men någonstans ber över dagen och har en dialog. Det är min stund på morgonen. Och det är liksom, men det är en sån här viktig stund för mig. Och ha den. Och sen har jag, alltså, jag brukar säga, jag är en rutinmänniska av rang, så att om folk tittar in på mitt liv så tror jag att många skulle tänka så här, shit, hur orkar han? Det där verkar skittråkigt, men jag gillar det. För mig så kommer det frihet ur mina rutiner.
Det tydligt tycker jag när man har följt dig i Robinson att du liksom är öppen och delar det här med andra utan att liksom placka på det på något sätt. Liksom. Och, man har sett bland annat förra säsongen och så där, att folk har blivit inspirerade av ditt sätt och närmare det här med tron och sådär.
Ja, Ja, exakt. Och här finns det också. Men det är som du säger, om man har inga hatare så är man nog på fel spår. En del så, han hjärntvättar folk. Men alltså, det som jag sa så här, i början när jag var frälst, då sprang jag för hårt. Och det tänkte jag, fick jag lära mig av, att det var fel väg att gå. Men idag så är det så här, jag pratar inte om det, men om folk kommer till mig och frågar om min tro, då pratar jag mer än gärna om det. Men jag börjar inte, inleder inte samtalen om det, utan då pratar man någonstans om annat. Och sen så vill jag tro att folk om jag träffar en människa som jag känner så här, den här har någonting som jag vill ha, då blir jag intresserad. Och då börjar jag öppna upp och fråga. Och det är ju någonstans, alltså det är signaler som man skickar ut. I alla fall för mig är det så. Och jag tror att, jag vet inte, men det är i alla fall vad jag tror. Att det är därför folk börjar undra liksom, och fråga.
Vi har ju en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Hur har du det med Gud idag?
Jag har det bra med Gud idag. Just idag. Sen vet jag inte hur jag har det imorgon.
Är det lite upp och ner?
Ja, herregud. Ja, så är det verkligen. Och jag tappar också mina rutiner ibland. Och springer iväg. Och så händer det någonting. Och så, oh shit, backa. Så att det där går i vågor. Men någonstans är det så här. Förr i tiden så kunde jag vara jäkligt hård med mig själv och slå på mig själv och nu har jag missat det här, nu har jag inte gjort det här. Men jag mår inte bättre av det, och jag blir absolut ingen bättre medmänniska av det heller. Så att jag försöker ta en dag i taget, och även i min relation med Gud. Så han vet ju, jag är aldrig så ärlig egentligen som när jag ber ifrån med roten av mitt hjärta.
Skulle du säga, Alex, att du har ett kall eller någonting som du känner att det här är det som jag ska göra i livet?
Så jag har alltid haft, eller inte alltid, men jag har haft det här just då, att prata inför människor. Och det åker jag runt och gör lite idag. Och så här. Alltså jag har alltid, varje gång jag ska gå upp så har jag alltid ett extremt motstånd till att göra det. Alltså jag har verkligen det. Men jag gör ändå. För jag vill tro att varje gång jag går upp och pratar så finns det någon i publiken som kommer att få någonting. Så att,
du låter som en riktig predikant.
Ja, alltså det är bara det att, alltså, det är många som säger det i min omgivning, och absolut min största supporter och som pushar mig, det är min fru. Hon har alltid sagt det om det, men så jag vet inte riktigt var det här motståndet kommer ifrån, men jag går ju emot det ändå. Ja. Det är väl rädsla, det är massa rädsla här, såklart, att bli dömd och jag kan inte nå alla och bara ba, och det är så mycket tankar men jag gör ändå.
Och just att det är motstånd, det kan ju också betyda att det är någonting viktigt man ska göra liksom, att det är inte alltid det behöver inte vara något negativt.
Nej, exakt.
Jag tänkte, båda gångerna som du har lämnat Robinson, både 2022 och nu liksom, du har ju liksom på något sätt talat in i doms liv som står där liksom, pratat personligt till var och en liksom, vad de har för styrkor och gåvor och liksom, det har känts väldigt fint. Det känns nästan som en så här präst eller pastor som liksom har sett de här människorna på något sätt.
Ja, precis. Jag tänker från första säsongen så kom det. Och det var så fint att de hade med det. Tanken var från början att jag skulle bara, alltså att jag bara skulle prata till egentligen två personer som jag hade i tanken. Men sen när jag väl stod där så bara rann det på. Men alltså någonstans är det så här. Jag har jobbat mycket med mig själv, och jag har även jobbat alltså som terapeut med grupper, och man speglar varandra och liksom det här med positiv feedback och men speglar varandra egenskaper som man ser, som vi, som jag kan se en annan människa, men som ofta kanske den individen inte ser i sig själv. Och jag tycker det är väldigt fint, och alltså det är som att ge feedback till någon, det är att ge en gåva, en kärleksgåva till någon.
Mm. Det kunde man ju se även här i kvällens avsnitt liksom, när du vänder dig till de kvarvarande liksom, att det händer någonting i atmosfären ändå när de får höra det här.
Ja. Och det tänker jag att alltså, det är någonting som vi alla kan ta med oss. Just det här med att faktiskt med folk i vår omgivning att lyfta upp dem när vi ser saker och ting. Att faktiskt säga det. För jag tror att vi är helt enkelt mindre bra på det. Vi är ganska snabba till att döma, och om någon gör fel då kan vi hugga. Kanske lyfta upp de här positiva grejerna vi ser, och gärna när vi gör det att också ha ögonkontakt med personen i fråga när vi levererar.
Är du en sån som också behöver lite pepp liksom, för du känns så stark och självsäker liksom?
Nej, självklart jag behöver också det, men jag har ganska svårt att ta emot det, och nu är jag bara brutalt ärlig. Jag har svårt att ta emot just såna här fina grejer. Det är ofta det andra som etsar sig fast. Om jag sitter på min Instagram och läser 1000 kommentarer, för det är så mycket kärlek från människor där ute, och så är det någon som skriver något, då är det ofta den som varför? Och jag tror att det här är ju supervanligt bland oss alla, tror jag. Just det här med att positiv feedback är svårt att ta in.
Men du får försöka från oss i alla fall, att jag tycker vi som skriver om liksom varje dag om olika kristna företrädare, att jag tycker du har liksom gestaltat och kristen tro på ett nytt och unikt sätt liksom i de här programmen.
Ja, vad häftigt.
Tar du åt dig av det nu? Det är liksom meningen.
Jag gör det. Jag tar till mig, alltså jag tar till mig vartenda ord, och sen när vi avslutar så kommer jag sitta och gå igenom allting i huvudet också som har sagts liksom. Men jag tycker det är fint, och det är också många, det här har jag också verkligen fått ett kvitto på alla 1000 människor som hör av sig och skriver, att uppenbarligen så har de fått någonting. Och jag tänker att det är inte Alexander, utan det är, jag vill att vi liksom ändrar ljuset och pekar på Jesus och inte pekar på mig.
Så fint. Det får bli avslut, men först Alexander, så ska du önska en, vi vill att du ska önska någon kristen låt som du gillar, som vi
kan avsluta med.
Ja.
Ja. Då tänker jag att vi kan köra, ja men kör den här There Was Jesus. Den går varm på min med Kane.
Absolut.
Okay, den kör vi. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in broken pieces. Every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it, I couldn't see it.